Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Det är måndag, Hockeystudion är tillbaka med mig Julia Karlsson och med mig i studion har jag Hans Abrahamsson och på länk Thomas Rose. Hörrni, det hände så himla mycket förra veckan känns det som. Hur mår ni?
Ja, men jag mår bra. Det har varit en intensiv period. Jag har sett mycket matcher, varit ute och rest lite i Sverige. Och nu känns det som att säsongen drar igång. Nu blir det ju 3 matcher den här veckan. Jag tror 5 matcher innan Karjala Tournament. Så att det blir sjukt mycket hockey nästan varje dag nu framöver. Och det gillar jag.
Då mår Thomas Ros som bäst.
Ja.
Jajamän. Du, Avris?
Ja, men tre matchers veckorna tycker jag är speciella. Då är det liksom då blir lagen synad på allvar. Några av de här lagen har ju spelat 3 matcher i CHL och sådär, så att de har ju, men flera av de flesta lag har bara spelat 2 matcher i veckan och det blir inte alls samma belastning, samma liksom krav på prestation som det blir med de här 3 matchers veckorna. Så jag ser också fram mot att det blir lite tätare matcher.
Mm. Vi ska gå in på SHL alldeles strax, men jag tänkte att vi ska börja pang på för det kom ju för en timme sedan eller något sånt ungefär, ett avslöjande om att Linus Klasen har enligt uppgifter eller fortfarande skrivit på för Djurgården. Abris, jag såg ju dig sitta här och svettas på redaktionen. Kan du berätta vad är dina tankar kring det här?
Ja, först och främst så har vi väl hållit på med den i rätt många, i en vecka skulle jag vilja säga i alla fall. Det har ju varit lite grann Södertälje, men nej, det var Djurgården kändes det som var hetaste spåret och har väl hållit på med lite under helgen och sådär, och nu på förmiddagen så ramlar pusselbitarna på plats, så att nu är Linus Klasen djurgårdare. Jag tror till och med när vi spelar in det här att Djurgården har presenterat honom också, så att nu är det inte bara våra uppgifter utan även Djurgården har gått ut med det. Det är ju en otroligt spännande och kittlande spelare att få in i Hockeyallsvenskan, det måste jag säga. Det är en sån här spelare som man sitter och tittar lite extra på när man är på plats och ser en hockeymatch.
Mm. Vad är dina tankar, Ros?
Linus Klasen har ju en, hur ska jag beskriva den? Det låter som att vi är ihop, men en stor del av mitt liv på Aftonbladet. Jag tror första gången jag skrev om honom var kanske 2005 eller någonting sånt där. Väldigt många år sedan i alla fall. Jag bor ju i Huddinge i Stockholm. Och han och Dick Axelsson var ju ett fantastiskt radarpar i Huddinge på den här tiden. Och när det var powerplay, när Huddinge hade powerplay, alltså, och var Dick Axelsson och Linus Klasen inne på isen, det blev mål. De kunde inte misslyckas, det var helt otroligt. Och sen så har skrev han på för Södertälje. Och sen har det liksom bara rullat på. Jag har ju träffat honom. Ibland Lugano har jag träffat honom och sådär. Han har varit med och spelat innebandy med Sportbladet någon gång. Så att jag har alltid haft en god kontakt med honom. Och det ska bli kul att se hur väl han fungerar i Hockeyallsvenskan 2022. Det var ju så att han hade kontrakt med Schweizisk klubb den här säsongen. Men han har en stor familj, han har väldigt mycket familj. Av lite familjeskäl så väljer han då att flytta hem då till fritidshuset i Ådran utanför Stockholm då.
Men vad kommer det innebära för Djurgården rent sport? Alltså hur mycket tillför en sån här värvning tror ni?
Linus specialitet, det är ju att han är extremt spelskicklig i bland annat powerplay. Han är ju inte den vassaste skridskoåkaren 2022 kan man säga. Men i powerplay, om de hittar rätt kombination där, så kan jag tänka mig att Olle Liss jublar nu. För han kommer få några riktiga fina mackor serverade från Linus.
Ja, nej, men jag tvekar inte på att Linus Klasen kommer att vara tillföra jättemycket i Hockeyallsvenskan rent offensivt. Djurgården har ju dessutom ett JVM här framöver när man ska skicka iväg 3 av sina mest lovande spelare till Halifax är väl avgörs i. Och inte minst det behöver ju, gör ju att man också behöver fylla på rent numerärt och få in fler spelare. Nu får man ju dessutom in en kvalitetsspelare, en toppspelare som jag tror kommer att göra jättestor skillnad i powerplay. Jag såg att Djurgårdsfansen redan började spekulera en kedja där med Kryger, Brodin och Linsklasen, och det är ju en helt okej kedja på allsvensk nivå. Så att det viktigaste är ju att han brinner för det här, att han verkligen känner att han vill brinner för att fortsätta spela hockey, ha motivationen, suget kvar, och det tror jag definitivt han har. Klasen är ju inte dummare än att han förstår att han kommer ju ha många Djurgårdsfans och ögon på sig. Det är klart att han vill komma hit och leverera, inte sitta av en fet paycheck, det tror jag inte.
Ja, det är ju djurgårdare också. Jag såg en film där som Johan Garpenlöv filmade med honom. Det berättar ju att han gick på Hovet och kollade på Djurgården där på ja, när det kan vara slutet av 90-talet eller någonting. Och hans pappa, gamla Neustrummelsen Robert Klassen, är väl djurgårdare om jag minns också. Så att det är en djurgårdsfamilj.
Ja, men har aldrig spelat Djurgården. Så att det är också en liten twist på det.
Ja, och jag kommer ihåg att det här är ju många år sedan, att när han spelade i Huddinge så valde han ju mellan Södertälje och Djurgården. Men Djurgården var inte så heta på den tiden, så därför blev det ju Södertälje då. Så att nu, ja, cirkeln är sluten kan man säga.
Tror ni att han kommer komma in och liksom bära Djurgården upp mot SHL igen?
Nej, inte bära upp dem så, men han kommer vara en viktig spelare för dem med sin spetskompetens som Thomas var inne på just i powerplay och offensiva situationer. Så att Djurgården har ju redan en ganska stark stomme med spelare som Kryger och Brodin och så vidare, och få in Klasen som en krydda i det här blir ju naturligtvis det är ju en jättebonus för en allsvensk klubb.
Han är ju så sevärd också, han har ju den här förmågan liksom att i en dragning typ dela på pucken och sen sätta ihop pucken i samma dragning. Alltså, han kan göra så oväntade saker. Ni får ju, jag tror alla de här som lyssnar på det här, ni är ju hockeynördar, ni har ju stenkoll på hans straffar och hans dragningar. Alltså, han har gjort saker på isen som jag har sett väldigt få människor klara av, och allt det här kommer ju från en stor talang. Och sen varje dag när han gick till skolan i Huddinge så gick han ju med en sån där dribblingskula fram och tillbaka hela tiden. Så han är en hockeynörd ute i fingerspetsarna.
Det är ju bara ett och ett halvt år sedan som han gjorde 42 poäng i SHL också i Luleå. Så att, och Luleå tillhör ju inte de här lagen där som brukar ha poängkungar som ligger uppåt 50-60 poäng heller. Så 42 poäng i Luleå är ju jättebra, och det är relativt färska siffror. Så att det här kommer han kommer att göra mycket poäng.
Mm.
86an, är den ledig i Djurgården? Kan du Djurgårdens tröjnummer, Abris?
Har jättesvårt att se att någon ska 86 där faktiskt, men
säkrast att dubbelkolla.
Ja, det är Huddinge maffian där som gillar 86.
Precis.
När vi ändå är på Djurgården nu, så tänker jag att vi kan stanna liten sväng till i Hockeyallsvenskan, för det är ju dags för derby nästa onsdag, är det väl, om jag inte minns fel?
Det stämmer bra.
Och AIK gick ut förra veckan med att de inte kommer tillåta en bottasektion på derbyt. Jag vet inte, är det här rimligt ens? Jag vet inte riktigt hur jag ska ens ställa den här frågan, för jag tycker att det låter så sjukt underligt.
Nej, men det känns ju helt absurt om du frågar mig. Sen förstår jag det här med säkerhetsaspekten och så här, men bara tanken av att ett derby eller ett match mellan två lag överhuvudtaget, men framförallt ett derby då, ska avgöras med supportrar från bara ena klubben. Det känns för mig, känns det som att all luft går nästan ur en sån match på något sätt.
Och ja, effekten blev, det är ju väldigt ovanligt, men det jag har sett på idrottsarenorna under den här hösten, alla de här Europamatcherna som har varit och så vidare, så har det varit väldigt stökigt när storstadsklubbar har spelat, ja, främst fotboll då. Och jag menar, skulle det bli väldigt stökigt inne på Avicii Arena, det är väl klart att det blir dyrt för arrangerande klubb. Men sen har ju det här slagit tillbaka mot AIK. Nu har ju liksom nästan hela supporter-Sverige gått emot AIK. Så att jag tror att det kanske blir 4-5 tusen på den här matchen. Jag tror inte de kommer komma mer. Och det är ju helt värdelöst i Globen. För att det är ju många supporterföreningar nu, eller grupper inom AIK, som vill att man bojkottar derbyt.
Ja, det känns ju som att man ger upp också för för de här fåtalet då, som förstör, att det är de som får liksom sätta agendan, att idrotten och viker ner sig och säger att vi kan inte spela under, alltså vi kan inte ha supportrar på matcherna. Ja, för mig blir det fel väg. Sen har jag full förståelse för att det är en problematisk situation, och jag tycker det är bedrövligt hur det har sett ut på flera fotbollsarenor. Det är inget snack om det, och det är, men att välja den här vägen tror jag blir helt fel. Det är att ge upp för våldet och för...
Det blir intressant att se hur Djurgården gör på sitt hemma där.
De har ju varit väldigt tydliga med att de ska ha supportrar och vill ha supportrar utåt sett, i alla fall nu efter det här beslutet. Mm. Så att jag vet inte riktigt om de backar ifrån det nu, så blir det ju också väldigt konstigt. Det var ju blev ju en konflikt här bland AIK och Djurgården, för AIK tyckte väl att Djurgården hade var det med på noterna, men sen när AIK offentliggjorde sitt beslut så backade inte Djurgården det. Jag tror Djurgården hade en lite annan uppfattning om hur dialogen hade varit och vad man hade bestämt och så. Men jag tycker det är ett lite sorgligt beslut faktiskt, och sorglig dag för idrotten att det går så långt. Jag tror att man måste göra mer för att stoppa dem som förstör.
Mm. 8 år sedan vi såg ett Stockholmsderby, och det är bland det häftigaste man kan se. Jag är ju född på 70-talet och började gå på hockey runt 1980, och jag vet hur häftigt det var när man fick tillåtelse av mamma och pappa att åka in på ett Stockholmsderby och ställa sig på en av de här gigantiska tårtbitarna på Hovet. Det var så spännande och häftigt, och det här vill man ju att den generationen som kommer får vara med om och känna hur det bara blåser i den där arenan, så att man tvingas skrika till den som man står bredvid eller sitter bredvid. Det är oerhört häftigt med två stora hockeyklackar, och det är nästan bara Djurgården och AIK som kan göra så att det nästan blir ett fotbollsderbystämning.
Mm. Hur tror ni att det kommer sportsligt påverka?
AIK har ju jätteproblem nu. De är ju ett bottenlag. Så att jag har ju svårt att se att de ska kunna störa Djurgården. Och då faller ju AIK ännu värre. För att det är en sak om det går dåligt mot Vita Hästen. Men AIKs fans gillar ju inte att man viker ner sig eller blir utspelade av Djurgården.
Vad tror du då, Thomas? Vad grundar beslutet sig på? Är det att man är så orolig att det ska spåra ur, eller kan det till och med vara så att man tänker att det ska hjälpa det egna laget på något sätt i en tuff situation?
Jag tror att en stor del är ju att AIK säkert har fått restriktioner från ishockeyförbundets säkerhetsavdelning att ska ni spela derby med två bortaklackar, då och så kommer en digelista på 29 punkter typ, och jättemycket vakter och så att de kanske ser att intäkterna äts upp av kostnaden. Sen kanske man skulle ha förankrat det här med, eller alltså prata med hockeyallsvenskan. Hur gör vi för att lösa det här? Hjälp oss. Men jag tror att det är en rädsla för att man nästan går back på matchen på grund av den höga säkerhetstänket.
Men om man säger att det kommer 5 000 nu istället för 13 850. Ja.
Men det slog ju tillbaka, och där har ju AIK faktiskt ibland lite genom åren haft lite dålig spelkänsla. Man har inte fattat riktigt hur viktiga supporterna är för hockey. Man har nästan lite sådär mekaniskt tänkt att vi gör så här. Så att man har saknat lite taktkänsla ibland.
Vi ska ta oss vidare från Hockeyallsvenskan till SHL, tänker jag. Jag kan ju säga det lite. Vi är inte riktigt satt i stenen, men förmodligen kommer vi också starta upp en gång i veckan och bara prata Hockeyallsvenskan. Så ni som jättegärna vill höra om det, det kommer komma. Men vi går över till SHL. Jag tänker vi kan väl börja med det som i alla fall gav mig mest gåshud under hela helgen. Och det var ju Tobias Forsbergs hyllning i Leksand. Var det någon av er som var på plats?
Oh yes, Thomas var där.
Ah, Thomas, ja, Thomas var där.
Jag var där, jag såg matchen. Jag hängde på matchen tillsammans med synskadade. Det var en intressant uppgift. Men den grejen går att läsa på en större sajt här om någon dag då. Så jag satt på kortsidan och kollade, och sen gick jag upp lite på pressläktaren och sådär. Men jag blev väldigt tagen, eller jag tror hela arenan blev väldigt tagen av hyllningen. Det var nästan, nu så får jag nästan lite gråta i halsen av det, för det var jättefint för det. Det var fem plus mässigt gjort av allt från att Luleå spelade med nummer 19 på hjälmarna till upplägget med Rickard Brasar och sådär. Det var jättefint.
Mm.
Tobias tal också, om ni går in och lyssnar på det. Han hade ingen papper med sig i rullstolen och han bara tog det rakt upp och ner. Det var världsklass. Skitfint sagt, helt enkelt.
Tack allihopa. Åh, herregud. Spara lite energi till matchen. Jag har glömt vilken fantastisk stämning det här. Fans och supporters, både här i Tegera Arena, men även runt om i landet. Jag kan inte med ord beskriva hur mycket det stödet ni har gett mig betyder. I med- och motgång, både på och utanför isen.
Ja, nej, jag har ju sett det och jag har lyssnat på talet. Och det är som du säger, man får lite klump i magen, lite tårar i ögonen och så där man ser det. Samtidigt är det ju det här idrotten ska stå för också på något sätt. Att verkligen ta hand om spelare, att man kommer tillsammans, är en familj, va? Och verkligen gör allt man kan för att stötta Tobias och hylla Tobias i den tuffa situation som han har hamnat i och som kunde ha varit, det är väl det jag tror alla känner också, att det här kunde ha varit vem som helst. Mm. Det kunde ju lika gärna varit jag, känner de flesta spelarna som var där på isen eller de som var på läktaren eller vad som helst. Det är så jäkla skört, det är så lite som ska till och sådär, så att det gäller att vara otroligt ödmjuk och tänka till, och det tror jag också att en sån här situation, en sån här hyllning också leder till, och det var känslomässigt på många sätt och samtidigt också vackert.
Och man fick ju den i atmosfären, så kände man att Leksand kunde inte förlora den här matchen. De skulle ta 3 poäng för Tobias Forsberg, som liksom klacken sjunger lite där. Det var som ett ursinniga blodhundar på isen när de släppte pucken sen. Man kände att de fick en kraft och fick en speciell stämning efter hans tal och hela inramningen där, hela arenan stod upp liksom så där. Det var väldigt speciellt.
Och sen tycker jag också att de här klippen de hade satt ihop var ju otroligt liksom häftigt. Ja. Va? Där verkligen, ja, men det var så mycket Tobias Forsberg i de här klippen. Liksom. Han hade verkligen fångat den här kraften, den här urkraften som han stod för. Sen gjorde han faktiskt många mycket snyggare mål än vad jag kommer ihåg faktiskt. Men det såg man ju bara på de här klippen där. Men det var också det här fysiska spelet, liksom alltihopa där var... Man fick det, även om man inte hade sett honom spela, så tror jag man fick en känsla väldigt snabbt av vilken typ av spelare han var och att han var lite unik på det sättet faktiskt.
Jag gjorde en intervju med honom precis efter en match. Det var i någon av de här resorna som Leksand gjorde upp mot SHL där för 6-7 år sedan då. Då är han ju blodig när han står på isen och han är så adrenalinstinn, för det är precis på slutsignalen där då. Men den bilden som liksom jag filmade ju honom där, den bilden på honom där är på något sätt väldigt mycket honom. Han är svettig, han är så adrenalinstinn, han bara säger vi ska upp till SHL och står med en blodig tröja. Det är jättefint.
Om vi tar oss över till Leksand rent sportsligt då i lördags. Det finns väl inte nästan kanske bara en person att prata om det. Jag tänker på Carter Camper såklart. Men Ros, du var ju på plats. Leksand, hur var man?
Ja, men de levde ju på Tobbe Forsberg-kraften första perioden där. Det var ju målchans på målchans på målchans. Allting gick ju rätt för dem, Leksand där. Sen hade väl då Luleå valde ju att ställa sin andra keeper Ward i mål där. Rötter i Mora för övrigt. Och han hade väl kanske inte sin bästa dag där. Jag tycker kanske 2-0-skottet borde han ha tagit då. Men de valde att inte byta ut honom Luleå under den här matchen. Det tyckte jag var lite bra gjort då. Men jag tror inte det står 3-0 till Leksand efter en period om Lassinantti har varit mål. Men Luleå är ju tvingad att spela in Ward också. Han har ju inte fått chansen hittills. Så att, han fick ju chansen lite fel tillfälle eftersom Leksand kom så oerhört laddad efter den här hyllningen då.
Mm.
Det som var speciellt med den där matchen också, det var ju att det var ju sån där familjematch, så att nästan varenda amerikan i Leksandslaget hade ju föräldrarna på plats då. Så Carter Campbell gjorde hattrick på 8 minuter inför mamma och pappa på läktaren där. Det var en passande tillfälle.
Oh, jävlar, ja, det måste ju verkligen ha känts helt otroligt att göra.
Mm. Han är så urtrevlig den här Camper också. Jag vet inte om du håller med mig, Abris, men han är så här klassiskt amerikan, liksom, alltså trevlig, inte så där liksom bräkig av sig, men väldigt down to earth och sympatisk att göra med.
Ja, nej, det är bara att hålla med faktiskt. Som du säger, de flesta är ju politiskt korrekta och väldigt duktiga intervjuer, men Camper känns faktiskt genuint sympatisk faktiskt, och det är ju... Jag har ju haft mina funderingar runt Leksand. Jag tippade ju dem högt i tabellen och kände kanske efter det att det var fasiken om man får ihop det här. Men de kommer att bli bra, Leksand. De har ett fruktansvärt powerhouse faktiskt offensivt. Jag tänkte på det nu senast här. Nu spelade inte Clue, spelade inte Elvenäs, spelade inte Heinemann, spelade inte. Liksom. Jag menar, de får in alla där. Tittar man på snitttabellen nu så leder de ju dessutom så leder de SHL. Alltså de har högst poängsnitt av alla. Vi har ju en ganska haltande tabell igen. Jag vet inte riktigt varför det blir så där, men så är det i alla fall. Och
Leksand spelade utan Knuts och Ahnelöv också och ställde upp med andra målvakten. Så att jag börjar också lite, jag tror att jag tippar de 6-7. Hur högt upp tippar du dem, Abis?
Hade de 3 faktiskt.
3. Mm. Nej, jag var ju i Växjö här i förra veckan, och då sa de på pressläktaren och expertisen runt där, de tyckte Leksand var SHLs bästa lag när jag hörde det och började tänka lite, och sen vad har de nu, 3 raka segrar eller vad de har, 4 raka kanske, så känner jag att det finns väldigt stor potential det här laget om man får ihop gruppen. När man får tillbaka alla forwards så sitter man med en problematik att en del spelare kommer inte få plats i laget. Och där måste man ju ha fingertoppkänsla. Vilka ska de peta?
Mm. Samtidigt har de ju tagit in lite spelare som kanske inte var tänkt att spela det heller, med Karlberg och Östman och någon till. Elias har spelat mycket här också nu. Så jag tror att de har en hyfsat given hierarki ändå, om jag ska vara helt ärlig, även när de får tillbaka de här. Men det är klart att det kommer ju att bli... Hamnar man i tredje kedjan till exempel så riskerar man kanske inte att spela så mycket powerplay och sådär. Så där kan det bli ett litet issue. Men jag tror att man måste ha en bred trupp också för att kunna vara med. Sen måste väl Leksand kanske försöka. De har ju haft ett grymt målvaktsspel, måste man säga också. Det är väl klart att det... Jag tror att det är svårt att ligga på den nivån som de har gjort hittills, faktiskt. De släpper till ganska mycket Leksand. Men det har man samtidigt alltid gjort, höll jag på att säga, sen man kom upp i SHL. Man har ju varit det här vilda västergänget som skapar jättemycket och släpper till jättemycket och sådär. Men det är väl möjligtvis det där man känner att man kanske behöver tajta till lite grann.
Mm. Jag såg en siffra där på Mantas Armalis facit i Leksand. Det här var vi när det stod, när Leksand ledde med 4-1 mot Oskarshamn i torsdag. Men då hade Mantas en räddningsprocent sett på hela säsongen i Tegera Arena på 99%. Den är ju helt otrolig.
Ja, den blir svår att hålla över 26 hemmamatcher.
Du sa där SHLs bästa laget, som någon har sagt. Skulle ni hålla med om det uttalandet?
Ja, men just nu så ser det väldigt positivt ut för dem. De har fått in 2 backar, Alsing och Anton Lindholm där, som gör att försvaret är helt okej. Och precis som Abri sa, att de flesta lagen tyckte att det var lite skönt att spela mot Leksand när de var i SHL, för de släppte till så mycket. Men de gör ju inte det längre. Det är, de vinner matcherna via en defensiv som är gedigen. Samtidigt som när de har, alltså kollar man på de 2 första kedjorna med de namnen och den centeruppställningen, så är det, jag har svårt att se något lag kan matcha Leksands skicklighet i offensiv zon. Jag ser inte det.
Samtidigt finns det ju inget lag som släpper till så mycket chanser i egen skottsektor som just Leksand gör. Så att jag håller ju inte helt med i att den är så ramstark defensiv.
Okej, då lever de på att Bantas har överpresterat. Alltså.
Nej, men exakt. Ja, men så, det är lite det jag var inne på där, att det är svårt att ha en målvakt som håller 95% över en säsong. Samtidigt som Leksand har ju alltid, man har ju ofta släppt till mycket och klarat sig rätt hyggligt i seriespel ändå. Däremot har man kanske haft det tuffare när det har blivit playoff. Och det är väl där stora utmaningen ligger. Du frågar vilket är de bästa laget. Jag beror på om man väver in i bästa laget. Skickligaste laget är det definitivt, tycker jag. Det finns nog inget lag som kan matcha den forwardsidan. Det är ju snarare forwardsbrist i många lag, tycker jag. Man skriker, Färjestad skulle säkert vilja ha in ytterligare, fast man är redan en bra. Luleå skulle vilja ha in, Rögle vill säkert ha in mer spets. Leksand har ju den här, de sitter ju med ett överflöd av spets med kanske 9 riktigt bra spelare. Nu fick ju Oskar Lang till och med göra mål senast, såg jag också, även om det krävdes tombur där. Men så nu kanske det lossnar även målmässigt för honom.
Och då har jag även en sparkkapital i Rivik som inte riktigt liksom dominerar som man är van att
se. Nej, men laget har ju blivit bättre sedan Rivik kom in i alla fall. Man har ju alltid varit lite fundersam där, hur kommer det här påverka hierarkin och strukturen. Men jag tycker att Leksand har spelat bättre, sett gladare ut sedan Rivik kom in, måste jag säga. Så även om man inte producerar så mycket, så känns det som att spelarna runt omkring honom har blivit bättre. Kemper har blivit bättre. Quinnwill har blivit bättre. Carter Ashton var uppe där och spelade med honom ett tag och gjorde det bra. Och så att jag tror att han, ja, det verkar vara en positiv effekt så här långt, tycker jag.
Men om vi går till laget som kanske hade den bästa veckan förra veckan då. Naturligt över till Örebro, tänker jag då. De har ju tillfälligt i topp nu, men som vi sagt, det är en haltande tabell. Jag vill säga, vad fan hände med Örebro förra veckan, men vad stämde i Örebro förra veckan?
Ja, men Örebro har ju gjort, man hade ju en lite svacka där innan, men man tog ju också poäng i ett lite tidigare skede här under säsongen och låg ganska högt upp. Jag sa redan då att jag tycker Örebro är det lag som överpresterar mest sett till materialet, vad man låg då. Då hade man ju ingen utdelning alls på spelare som Abols, Bromé, Emil Larsson och de här, men ändå var man med kanske topp 5, topp 6, hade man ju några tuffare matcher. Och nu har man vunnit 3 raka, och stora skillnaden nu är väl att de etablerade spelarna har börjat att leverera. Bromé gör mål, hattrick mot Malmö, va? Näcke var 5 assist, Emil Larsson gjorde hattrick, Abols producerade jämt nu. Nu har man ju fått igång de här spelarna som inte alls fungerade i inledningen och som måste bära Örebro för att de ska ligga på den övre halvan då. Jag är fortfarande otroligt imponerad. Jag tycker att inte att de har lager för att vara med så högt upp som de är. Men visst, får de igång de här spelarna nu också man har en bra grund. Jag tycker Niklas Eriksson är skicklig på liksom själva det här grundspelet. Stefan Nyman, jättejobb bland backarna och så att. Men man har ju saknat utdelning lite grann som man gjorde förra säsongen också, där man tyckte liksom att vem ska göra poängen, vem ska göra målen. De har känt lite likadant, men nu har liksom Bromé och Abols och Emil Larsson har blivit utgående kontrakt, och spelare har ju en tendens att göra ganska bra säsonger när man sitter med utgående kontrakt, så att det ser bra ut för Örebro.
Håller du med?
Enrot är ju en jätte, han är ju inte så jättelång egentligen, men han är ju jätte i målet då också. Sedan är ju, jag ska liksom inte ta ner någon hyllning till Örebro här, men jag tror att när vi poddar om en vecka igen så kanske vi pratar om något annat lag. Serien, det är alltså 14 lag i SHL och alla lagen inryms inom 10 poäng, om jag minns rätt. Har du tabellen framför Abris eller?
Ja, det stämmer bra, va?
Ja.
23-13 eller något sånt där.
Ja, det är så oerhört jämnt är det. Så att vinner du 2 matcher i rad så rafflar det till rejält. Och samma sak, förlorar du 2 matcher eller 3 matcher eller som Skellefteå 5 matcher, så går det ju till att bli ett bottenlag då. Jag tror att det här kommer bli ett sjukt race i SHL nästan.
Men sen är det också det att jag menar, Örebro har de 23 poängen då som man har tagit nu jag tror inte så många Örebro för mig var ju kanske ett lag som skulle ligga där 10, 11, 12 eller något sånt där, för kanske någon plats högre, men det är också en bra buffert man har byggt på sig där. Vi har ju pratat lite grann om de här 10 första omgångarna, och Oskarshamn har haft lite sådana här rivstarter också och levt väldigt mycket på de här poängen som man samlar på sig då, och oavsett om Örebro kommer det givetvis att inte fortsätta bara vinna, men ingen kan ta ifrån om de här 23 poängen man har skaffat sig nu i alla fall, och de kommer de ha jättestor nytta av, tror jag, framöver.
På tal om Enroth där, gick ju, han skrev väl på för 3 år till, va, förra veckan?
Ja, visst var det 3 år.
3 år till,
ja, tror jag. Han är 88, va, har jag för mig, Enroth. Kan man bli då?
Det är väl hans sista kontakt kanske.
34 kanske, ja. Så 3 år till, 37. Ja.
Hur mycket stabilitet är det till Örebro? Liksom, hur viktig är den, en sån sån kontraktskrivning nu?
Ja, alltså ja, den är viktig. Eroth har ju visat sig vara en väldigt, väldigt bra SHL-målvakt, liksom också på det här vardagsnivån. Han är väldigt hög lägsta nivå. Jag var väl inte helt såld, det ska jag väl erkänna, när de tog honom på 3 år där, tänkte. För han har ju lite ortodox målvaktstil, han är ganska liten och ibland tycker man att han känns att det är ganska mycket att skjuta på sådär. Men han har ju dels ett jäkla spelsinn och sen har han ju också en otrolig liksom vilja att rädda puckar. Och det slår ju många gånger ut kanske storlek och teknik, om vi ska vara helt ärliga. Så att,
och du kommer ihåg hur det där var, Abris, när de värvade honom. Vi avslöjade väl den övergången väldigt tidigt. Det var ju nästan typ nu för, ja, är det 4 år sedan? Eller när var det vi skrev om övergången där?
Ja, eller 3 i alla fall. Va? Kanske.
Ja,
jag vet.
Men
jag
sen vet, så började, det var väl Fudge som var i Örebro då? Va?
Ja.
Ja, och han storspelade, så att det var ju, ryktet var ju att Örebro ville dra sig ur Enroth för att satsa på Furch och sådär. Men med fast i hand så gjorde väl Örebro helt rätt i alla fall att ha ett sådär ett långt förhållande med Enroth.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag tänker vi kan förflytta oss över till HV. Äntligen måste man väl säga att det kom en första trepoängare för HV71.
Ja, 2-2 poängare före det, va?
2-2 poängare före det, så det är ju en liten...
3 raka segrar.
3 raka segrar.
Mm. Tre raka segrar, ändå ligger de sist i SHL.
Trots att vi har den här tajta 10 poäng mellan alla.
Jo, men det är ju att alla bottenlag tar ju poäng. Det är ju det som är så... Alltså, om jag vore HV-spelare så vet jag om att, om man var skönt, vi vinner och det funkar och så här. Så kollar man i tabellen så ligger man fortfarande sist.
Mm.
Den mentala svällen tycker jag är väldigt speciell, liksom.
Mm. Ja, men jag tänker också att fan, är det inte en liten ljusglimt då, att de ändå tar poäng liksom?
Jo, ja, absolut. Så
har de ju värvat Laledje från Timrå under lite speciella former, och sen har man ju då fått ett positivt besked från Niklas Hjalmarsson då, som kommer hem nu, och tanken är ju att han ska spela för HV då. Det är ju 2 värvningar som jag tror varenda SHL-lag skulle jubla över.
Mm.
Du fick väl någon panelfråga om Hjalmarsson här, Abris. Vad skrev du i svaret där?
Jag har faktiskt inte hunnit kolla igenom panelfrågorna ända. Du är snabbare än vad jag är. Jag har inte hunnit tänkt igenom. Jag får ta det här.
Jag satt och skrev dem där direkt. Då var det ju en fråga som handlade om vad tror vi om Hjalmarsson? Punkt slut. Ja, och jag,
då ska man, det var ju precis liksom, min nästa fråga också, vill jag säga. Men
ja,
kör.
Ja. Och då är det ju att det är ju liksom att jag tror att det blir succé. Jag tror att han är så lätttränad. Jag tror att han har fått, om man kollar på hans senaste NHL-säsonger, så har det ju varit liksom, jag tror det var 27 matcher och 41 matcher. Det vill säga mycket, mycket skador runt honom då. Men nu har han fått vara frisk, vila från hockeyn i över ett år. Och är förmodligen kanske, eller tokladdad. Familjen har landat i Jönköping. Och han ser så lätt ut i kroppen. Så jag tror att det här kommer gå hur bra som helst.
Ja, alltså det är ju den här erfarenheten. Jag vet, HV var ju ute efter Anton Strålman tidigare, och det är klart att Strålman är ju liksom inte på toppen av sin karriär på något sätt. Det är ju inte Niklas Hjalmarsson heller, men jag tror det här lugnet, den här försvarsgeneralen som HV har saknat lite grann, det har man ju goda möjligheter att få in med Niklas Hjalmarsson. Sen har man ju, han har ju inte spelat på 1,5 år i stort sett, va? Så att, det är klart att det är ju inte bara att gå in i SHL och göra det, men som jag är inne på, det är ju en otroligt proffsig kille som sköter om sin kropp, som är väldigt vältränad och som inte minst har ju en grym erfarenhet av att spela hockey, kommer ut jättelugnt, tror jag, till det här laget. Så i det läge HV befinner sig nu, så är det naturligtvis bingo att Hjalmarsson vill förlänga karriären. Han är ju 35 år, så jag menar, jämfört med Joel Lundqvist så är han ju en pojkspoling om man tittar på det.
Mm.
Och jag tror att det gick väldigt snabbt. Jag tror att det gick bara på någon dag här att han bestämde sig. Han kanske är så, som jag känner inte honom riktigt som person, men det, jag tror att det han bestämde sig nog bara över en dag att men vi kör.
Vi la väl stora delar av vår fredag, Thomas och jag, på att försöka. Vi fick ju tips tidigt där om att Hjalmarsson skulle vara högaktuell för HV71 då, och ringde väl x antal samtal. Men det var mycket, det var väldigt mycket dementier kan jag säga från ledande positioner där. Så att vi får väl vi får analysera den sen.
Är han spelklar på en gång?
Det låter ju som att de siktar på veckan. Han ska ju träna en vecka nu då, va? Uh-huh. Men att det i alla fall kan bli spel veckan efter det. Och det blir ingenting annat. Jag har 100 koll på HVs spelprogram. Men jag skulle inte förvåna om de är på lördag redan. Liksom. Det är ju, du behöver ju spela matcher så fort som möjligt för att komma in i det också. Så att, jag tror att de kommer nog inte att vänta längre än nödvändigt. Speciellt inte med den tabellposition som de har också. Så är det ju, varenda match är ju viktig för dem.
Ja. Men vad betyder en sån här värvning, Hjalmarsson tillsammans med Laleja då, som vi sa? Vad betyder det rent mentalt för HV? Liksom? Kan det liksom...
Nej, men Hjalmarsson kan ju vara en game changer så, eller en season changer, eller vad säger man för någonting? Alltså, det är ju en sån spelare. Laleja är en skicklig spelare som kan komma in och göra lite ball i powerplay och åtlyft. Så. Men Hjalmarsson kan ju liksom tillföra någonting mer än det. Jag tror vi pratade HV i ett tv-program just med Strålman också, hans betydelse. Att man kommer in en sån kille som har varit med och vunnit. Han har 2 eller 3 Stanley Cup, Hjalmarsson. Jag kommer inte ihåg. Men
jag, tror att det är två med Chicago.
Ja, och liksom alla de här säsongerna i NHL som man har. Och liksom brinner ju för HV också. Jag pratade med en person som hade kontakt med Hjalmarsson. Han har sagt tidigare att det, något lag jag vill spela i, så är det HV71. Om jag ska fortsätta spela och sådär. Och han är ju verkligen där för att han vill göra skillnad och göra det bra och sådär. Och jag tror att han, just med sin erfarenhet, sitt lugn, sin, alltså kommer att betyda jättemycket för dem. Så att det kan vara en rejäl... Det finns ju inte så många av de här spelarna. Så det är ju bingo verkligen. Att man gick på strål, man tackade nej, och så plötsligt bara finns Hjalmarsson där och åker runt i dalen och tränar ungarna liksom, och så bara tackar han ja. Det är klart att det är ju bingo för Kent Nubben Norberg liksom, att få
in. Ja, och jag funderar också på Taylor Mattsson, är ju lagkapten för HV71. Jag funderar nästan inte på om de ska ge C till Hjalmarsson där.
Vänta fram till jul kanske i alla fall. Eller några matcher till så att han slipper komma in och vara kapten på en gång i alla fall.
Men han var ju assisterande lagkapten i 4 år i NHL. Ja. Och har ju de här liksom ledarskapsförmågan. Och jag tror där är ju lika viktigt också att de får in en kille som... Jag menar, som är Jönköpingskille, HV-kille. Och ja, men alltså, som får ihop omklädningsrummet. Jag tror inte man kommer fuska om Hjalmarsson åker bakom det och hugger det på hälsenorna. Han kommer se till att alla ger hjärnet.
Ja, nej, det är ju en jättebra tanke naturligtvis att Hjalmarsson på sikt kan bli lagets kapten. Det är ju det tror jag skulle vara en rejäl uppsida i det här. Sen får vi se, hoppas kroppen håller och sådär. Så inte blir någon sån här jobbig ljumskskada på första matchen liksom, eller något skit. Så att, jättespännande värvning och kul också att få hem en sån spelare.
Vi kan gå vidare till ett annat formstarkt lag just nu. Jag tänker på 3 raka segrar för Timrå också. Jag var väldigt sugen på att snacka om. Jag vill egentligen veta vad är det som funkar där just nu i Timrå?
Det blir lite olika saker. Jag satt och tittade lite på matcher nu senast i helgen. Rögle var det, va? I efterhand ska jag säga. För att jag var på, det var ju försenad den matchen. Men jag var själv på tidig eftermiddagsmatchen. Men det jag såg där var ju en helt annan energi tycker jag, vad jag sett tidigare. Och det var ju många av de här kanske mindre stjärntyngda namnen som jag kände drev på laget rejält, med Albin Lundin, Jakob Blomqvist, Jeremy Boyce, alltså den typen av, det spel de står för gör ju också att Timrå blir lite rakare, lite aggressivare. Man har ju många skickliga spelare med Emil Pettersson, Dahlén och sådär, men det är ju lite mera skillad och så, va? Men här kände jag att det var liksom ett rakare spel, ett aggressivare spel, och sen får man se om man orkar liksom hålla i det där över 52 matcher och sådär, men det kände jag var lite skillnad nu när jag såg Timrå mot, för jag har sett dem lite tidigare. De har levt ganska mycket på individuell skicklighet, ett bra powerplay och lite sådär, men nu tyckte jag att det var lite mera framåtlutat, lite mer drag i grejerna, man säger.
Och jag kan ju bara andas ut lite för Kimmo Kapanens vägnar då, när han väljer då att skicka iväg bäste backen i laget, i alla fall den backen som mest istid. Ingen fattade ju någonting här förra veckan när Timrå gör sig av med en av sina bästa spelare, typ. som hon har kontrakt med. Sådär. Och så tar han någon okänd back från Finland istället. Alltså, folk trodde ju att han hade rökt svampar någonting, att det är något jättemärkligt. Men nu säger jag inte att de vann på grund av flax, men jag bara säger att vad han måste andas ut nu. Tänk om de haft två raka torsk istället då. Då hade ju liksom fansen hade varit galna där uppe då. Men nu lyckas de ju vrida till det, och den här lyten ändå, backen då. Jag har inte sett den, men han hyllas ju i alla fall för hur det har gått och har gjort poäng. Och Per Järvi har ju inte kommit in i laget ännu, men han är ju också lite sådär, inte som Hjalmarsson, men i alla fall att det kommer hem en gedigen spelare med Timrå-hjärta som kanske är till för vissa grejer på isen, men också en del omklädningsrummet och sådär. Och gör att de har ju en del skador, Timrå, där, att anfallssidan blir lite bredare.
Sen ska jag väl också säga det, det var det frågetecken runt försvarsspel och sådär, men tittar man så här, Timrå har ju släppt in, det är bara två lag som har släppt in mindre mål än vad Timrå har gjort, och det är ju Luleå som är ett unikum och Leksand som har haft ett målvaktsspel som inte är av denna värld, så att det är klart att det har ju också bidragit till att man lättare vinner matcher. Jag tror att man har 27 insläppta nu på 11 matcher, så att det, då ligger man där på runt 2,5 då, eller vad det blir i snitt, så då är det klart att då är ju segerchanserna goda.
Om vi vänder blickarna lite mot nu har vi ändå gått på liksom formstarka lag, om vi vänder blicken lite mot något som kanske inte går så bra, så femte raka förlusten för Skellefteå i helgen, och jag fastnade lite vid detta bara för att vi har ju pratat så mycket om Skellefteå den första avsnitten och hyllat och så vidare. Har det vänt nu för Skellefteå?
Nej, det har det inte gjort. De kommer ju vara med topp 6, det är jag alldeles övertygad om. Men det är väl klart att man har ju en smal trupp från början, en tunn trupp från början. Och när då Möller och Lindström är borta, som man har varit under långa, i stort sett alla de här fem matcherna, så räcker inte Skellefteå riktigt till att vinna matchen. Sen har det ju en omvänd problematik där med försvarsspelet, tycker jag. 22 insläppta nu på fem matcher. Timrå har släppt in 27 på hela säsongen. Man släpper in alldeles för mycket mål. Skellefteå. Och det beror väl dels på målvaktsspelet, men beror ju också på försvarsspelet framförallt, tycker jag. Det är klart att blir man lite trubbigare offensivt med de här spelarna borta och dessutom släpper in en massa mål, det blir ju väldigt, väldigt svårt att kunna vinna matcher då. Och man kan inte leva på Jonathan Pudas hela tiden heller, utan det är, man måste stänga kranen bakåt till att börja med, inte minst när spelare som Möller och Lindström är borta.
Kynakel är ju tillbaka nu, men de är ju som du säger, Abis, de har ju lite tuffa skador där. Men det är också väldigt, när man sitter och kollar, man måste dubbelkolla liksom, fem raka torskar, så det är helt otroligt hur det här laget bara gick rakt upp och sen rakt ner då. Vi får hoppas att Möller och Lindström är tillbaka inom kort då, för det behöver de.
Ja, men jag menar, det är ju lite grann så också. Jag menar, Jonathan Jonsson och Hugg, har de Möller med sig? Inget ont om Filip Sandberg, han har gjort det bra liksom där på den platsen. Men det är klart att det blir en helt annan nivå på deras spel också när Möller är där. Samma sak i första kedjan, tycker jag, med Per Lindholm när Albin Sundsvik kliver upp där istället för Jocke Lindström. Så det är klart att det blir ju en det blir ju inte samma spets i det, va? Och Skellefteå har ju inte riktigt, när de ska ersätta en sån spelare, så blir det som en typ en fjärdekedjespelare som Sundsvik eller Sandberg som måste komma upp dit. Man har ju inte liksom Leksands lyxen att man har väldigt många spetstoppspelare, utan det blir väldigt fort väldigt tunt på spets i Skellefteå.
Mm. Man hoppas ju på att Linus Karlsson ska komma hem då. Han spelar ju i farmarligan där borta, men han gör ju succé i Abbotsford Canucks då, gjort 4 poäng på 4 matcher eftersom det laget han är draftad av då, Vancouver då, går bara så där i ligan, så kan det ju bli att han blir uppflyttad. Jag såg att de har flyttat ner Höglander nu, Vancouver också, så att han är ju nära att få chansen i bästa ligan, och det är ju till nackdel för Skellefteå då.
Och sen Pudas 19 poäng på 13 matcher och leder hela poängligan. Kan vi slå fast redan nu att han kommer att ta Petra 6 rekordros, eller?
Ja, vi är lite tidiga. Hur många gånger har vi gjort sådana här han ska slå Lobs omöjliga rekordvinklar? Men det är kanske det som är nackdel, att det är han som gör så många poäng. Är det han som ska göra det verkligen? Är det inte någon forward som ska peta in dem?
Nej, men självklart så är det en problematik de har där. Men sen har de ju, alltså, när de har alla med, så har de ju två riktigt vassa kedjor, tycker jag. Med Lindholm, Wingeli, Lindström och Hugg, Jonsson, Möller. Va? Så att det är ju, det ska inte egentligen vara något problem med produktionen framåt. Men när det har haltat som de har gjort nu, så med Möller och Lindström borta, det, hur länge har vi pratat om Möller och Lindströms betydelse för Skellefteå, Rosa? Är det sen 2010 eller?
Ja, men du vet, Lindström är väl, ska vi säga, nu är vi inne på lite prospect. Jag gissar att han är född 83. Ja, det är han, 83. Han fyller ju 40 år nästa år liksom. Det är väl klart att någon gång så tar det slut.
Jo, och framförallt när han inte är med, så blir det ju tufft liksom. Nu har han ju varit bra när han varit med, men nu är han ju inte ens med, och lika med Möller också. De väntar väl tillökning i familjen där, tror jag. Så att det är väl lite grann det som har gjort att han inte har kunnat spela. Och Lindström dras ju med någon skada. Så att, ja, nej, de
och det här har väl lagt in också, Skellefteå spelar till Champions Hockey League. Det gör att de mycket matcher, och då kommer ju skadorna till slut och slitningar. Det är det lite som de här lagen får betala för när man spelar tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag, lördag nu hela hösten.
Ja, där är väl, jag skulle kunna tänka mig att nu är väl kanske inte Skellefteå det ställe där de kritiserar klubbledningen hårdast och sådär, men jag kan tänka mig att det är ganska, att man tycker, missnöjd med hur Erik Forsell, att man inte har liksom fyllt på med lite fler spelare, inte minst med tanke på att man ska spela CHL. Nu har marknaden varit jätteskral, men det är klart att när man ser Skellefteås både backsidan och forwardsidan, så är det, då gäller det att alla är med för att de ska vara ett bra lag. Och det blir lite skört när man spelar så mycket som de gör, att utgå eller hoppas på att alla är tillgängliga hela tiden.
Jag har ju vurmat för CHL under många år, och jag har varit på en del finalmatcher och så vidare. Jag tycker att man har levt på att SVT har sänt matcherna. Hade inte de sänt matcherna, så hade man aldrig fattat att det är Champions Hockey League. Och nu hörde jag här från en bra källa att SVT kommer inte sända nästa år. Och då undrar jag verkligen hur det går för den här turneringen, om den verkligen liksom får näring och bäring i speciellt Sverige. Det är stort i många andra länder, men i Sverige så verkar ingen bry sig. Och jag tycker att de gjorde det bra smart, Champions Hockey League, när de typ gav rättigheten till SVT. Men om de inte är med på den där båten, då jag kommer aldrig fatta, jag kommer få svårt att fatta när det är matcher, för man kommer aldrig se dem.
Vi pratade innan om att, jag tror det var du som sa det, Abris, att Örebro, jag har en liten fråga till er, att Örebro överpresterar lite gentemot vilken trupp de har. Om man vänder på den frågan, finns det lag just nu som också underpresterar gentemot vilken trupp de har?
Rögle är väl ett sånt lag, tycker jag. Ja. Inte för att de kanske har superlaget sett till vad de haft de senaste åren, men det är klart att det är väl den stora besvikelsen så här långt. Det är ju Rögle, de har haft svårt då. Och få igång det maskineriet som vi har varit bortskämda med de sista 2-3 åren där. Och där funderar man ju lite grann på. De har fått in Linus Sandin också i laget. Men jag har varit inne på det tidigare, att ska de vara med där uppe, så behöver de ha in, ja, egentligen en centrumback till, skulle jag vilja säga, för att vara topplag. Jag tycker inte att de har riktigt den där starka stommen som man har haft tidigare. Det är lite för få spelare. Centersidan tycker jag är för svag. Man spelar spelare som jag tycker är bättre som ytterforward, som centrar och så vidare, och lite sådär, tappa Brithén och Sjögren från förra året bland annat och så. Så att nej, ja, det är mitt besvikelselag så här långt. När man 4 poäng från topp 6, så att dessutom om man spelar en eller två matcher mindre än några av de flesta lagen på topp 6 platser, så att det blir ju lite fånigt då. Men om jag ska lyfta fram ett lag, så är det väl de så här långt.
Ser man till skotteffektiviteten, så är ju Linköping det sämsta laget i SHL. Det vill säga, hur många skott behöver man skjuta för att göra ett mål? Och det brukar ju jämna ut sig över säsong. Så att Linköping kanske borde haft någon... Hade de haft normal utdelning på sin skotteffektivitet, så kanske man hade vunnit det 3-hockeymatchen.
Vi ska strax stänga ner då ni måste springa iväg på ett möte, det vet jag. Är det något annat ni tar med er från veckan som gått, som vi inte har lyft än? Vi hinner ju tyvärr omöjligt med alla lag på en timme, känns det som.
Ja, jag såg Henrik Björklund och Färjestad i lördags faktiskt. Jag tycker att det är en ny häftig resa vi får se i SHL. Vi hade Patrik Karlqvist förra säsongen, som kommer upp 30-plussare som har spelat ja, 10-12 år i hockeyallsvenskan och äntligen får chansen och inte bara får chansen utan liksom typ är poängkung och ligger med i poängtoppen. Gjorde, tror han gjorde 52 poäng förra säsongen eller sånt. Jag för mig det var. Och nu var det ju samma frågeställning runt Björklund då, som har flyger lite under radarn tycker jag så här långt. Men han snittar ju en poäng per match. Snudd på i alla fall. Han är 11 på 12 matcher hittills. Va? Och det säger sig självt att jag tror inte han kommer bli sämre. Snarare tvärtom att han kommer in i det här och jag tror att han kommer att landa över 40 poäng innan det här är färdigt i SHL. Det är ju häftigt också att se en spelare som kul med de här spelarna som gillar att göra mål. Han känns som en sån, så han har ett väldigt bra skott, men framförallt så han tar sig in i de områden och han tycker väldigt mycket om att göra mål och det brukar det bli bra. Jag tycker hans andra mål på Brynäs där han får friläge först och missar, ramla men lyckas skjuta, alltså valla in pucken ändå via, de flesta hade ju gett upp den målchansen redan då, men han ser en möjlighet att då kunna få in den fast pucken är bakom förlängda mållinjen. Och jag gillar ju de där resorna, jag tycker det är ge aldrig upp liksom, utan gör er en resa och gör det tillräckligt bra så kommer ni till slut att få chansen. Mm.
Det är ju också att han har också valt och för det första ska ju både Oskarshamn och Färjestad hyllas, kan jag tycka, med hur de har tagit sig an Karlqvist. För att de ger dem rätt tillfällen, hänger du med mig? Alltså de slänger inte iväg dem i en fjärde kedja utan de vårdar dem och ger dem möjlighet att kunna lyckas. Det har ju Färjestad gjort med Björklund också nu, att man ser dem inte som någon slit och släng och någon hockeyallsvensk dravel, utan man ger dem möjligheter att kunna producera.
Mm. Ja, nej, jag är inne på det Färjestad gör. Jag tycker att de känns intressanta. Det är många lag som sticker upp lite här och lite där och gör, ja, bra matcher och så här. Men Färjestad känns som att de tuggar på ganska jämn poängtakt. Man har tagit in ganska många allsvenska spelare här med Westfält, Bergqvist, Thornberg, Björklund och så vidare. Jag tycker att de här spelarna växer hela tiden och växer in i SHL-kostymen, plus att man då har naturligtvis de här, många av de här guldhjältarna från i våras kvar också. Och jag gillar mycket med Thomas Mitell, jag måste säga det. Jag tycker både hans uttalande när det gäller utvisningar och filmningar och hur han leder sitt lag inte minst är imponerande faktiskt. Jag tror att de blir tuffa och har att göra med om de dessutom kanske får in någon förstärkning. Sen har man ju Theodor Lennström som spelar lite i sin egen nivå tillsammans med Pudas då, möjligtvis. Eller Pudas kanske han heter om man pratar Skellefteå. Som är en otroligt sevärd spelare att titta på. Det är vackert.
Färjestad är ju ett av de lagen som jag tycker är väldigt roliga att se. Jag såg Växjö-Malmö här i torsdags. Och den matchen upplevde jag inte alls så underhållande att se. Det var ganska lite folk i arenan och sådär. Men ser man lag som Färjestad, jag tycker Rögle är roliga att se också. Jag kan tycka Frölunda är roliga att se. Jag kan tycka Leksand är roliga att se. Då blir man liksom glad om en hockeymatch. Men jag hoppas inte att det blir någon defensiv rädsla över SHL. Det var väldigt safe när Malmö spelade hockey. De hade gjort på en smäll där 0-7 då inför den här Växjö-matchen. Så de var ju väldigt respektfulla när de hade pucken.
Vilka lags supportrar tycker du ska känna sig oroliga här för framtiden då, Thomas, när det gäller kval och så? Nu när du har fått
jag
lite
har väl en känsla av att klockan klämtar för Oskarshamn. Med tanke på nog att HV boostar upp. Många lag är riktigt bra och bättre. Sen kanske man inte har nailat. Man har ju en del riktigt bra värvningar och Oskarshamn även här säsongen då. Men jag vet inte om det är deras läge att kanske behöva tvingas spela till kval. Men jag tror att den här serien, som vi sa, 14 lag inom 10 poäng, den kommer bli en gastkramande resa hela säsongen.
Jag har ju tippat Oskarshamn och Malmö kval, det kanske är många som har gjort det också. Men jag skulle säga att jag skulle höja ett varningsfinger för Linköping faktiskt. Där, för jag tycker inte att de får det ihop. Jag tycker inte de får det att lyfta riktigt. Och där skulle jag nog känna lite oro om jag var supporter där.
Med det så är det dags att avsluta för den här veckan. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson, tack till alla ni som har lyssnat. Har ni Tankar, funderingar, lyssnarfrågor, kommentarer. Hör gärna av er till någon av oss. Tack för idag och så hörs vi igen nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.